Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag är kollegan Johan Wendel. Hej Johan!
Hej Agneta, kul att vara här.
Kul! Idag är det fredag den 19 februari och klockan är strax efter 10. Eftersom det är Johan och jag som mest följer börsen så kommer det mesta handla om börs och bolag idag. Vi har tänkt att vi ska prata om Kinnevik som planerar att dela ut Zalando. Vi har två intressanta spelbolagsrapporter. Vi har en veckans nykomling på börsen som har gjort en strålande debut. Vi ska prata lite om hur det ser ut på nischbankerna och vad som händer på vaccinfronten och sen som vanligt vad som är för viktiga punkter i nästa vecka. Ja, en grej på makrosidan bara som jag tänkte jag skulle nämna här, att nu händer ju det här som vi har sagt man ska hålla koll på, nämligen att långräntorna börjar stiga lite. Vi har ju sett i USA så var ju långräntan nere på 0,9 tioåringen vid årsskiftet. Nu är den uppe i nästan 1,3%. Och vi har också sett nu på senaste tiden faktiskt att svenska räntan har börjat röra sig. Där har vi nu tioårig ränta som ligger på nästan 0,3. Det är ju liksom i absoluta tal ingenting att snacka om. Men vid årsskiftet var den 0, så fortsätter det i den här takten så är det definitivt värt att hålla koll på. Det bubblas lite om inflation hit och dit och det är inte snack om löneinflation och sådant, men utan mer vad som händer utav de här gigantiska stimulanserna och effekterna av det. Så lite brantare räntekurva ser vi nu och det är ju bra för bankerna framförallt om vi får det. Men det är också en sån sak som kan hjälpa börsen om det sticker lite för mycket.
Ja, men precis. Och lyssnar man där på Fed-chefens tal förra veckan, där Jay Powell, så han flaggar ju ganska tydligt för att han är liksom inte ens orolig för att det handlar om någon varaktig uppgång i inflationen. Så han pekar på det att när pandemin dels i sig släpper, men också att restriktionerna lättas, så kommer konsumenterna att spendera mer och det kommer leda till ett upptick i inflationen. Men han ser liksom ingen permanent uppgång, eller vad man ska säga, permanent tryck uppåt som vi hade under till exempel 70-talet, utan han tror på mer tillfälliga uppåt-effekter. Och så det kan ju vara värt att ha med sig i hur Fed tänker där, att de tänker inte ens på att höja räntan. Får vi se om de har rätt eller
precis
inte.
Det är ju lite det där liksom, när alla tror på en grej, det då ska man vara lite vaksamma. Men jag tror inte heller på några stora räntor. Men vi har sett tidigare, så vi ju när USA-räntan pep iväg här om året, så vacklade det till lite på börserna. Så håll koll på det i alla fall.
Ja,
sen händer ju grejer på ditt område här som du bevakar, det här med vaccinerna. Det har också hänt lite grejer i veckan väl?
Ja, men precis. Det är ju alltid något nytt varje dag kan man väl säga här. Nu under veckan har vi ju fått en sån här i EU då, vad som kallas för en ansökan om marknadsgodkännande eller tillfälligt marknadsgodkännande från Janssen, det vill säga Johnson & Johnson, om deras vaccin. Och det här räknar man då med att EMA ska kanske kunna godkänna det här i slutet av, eller i mitten av mars. Då förhoppningsvis. Så att det blir då förhoppningsvis ytterligare ett vaccin på marknaden. Vi kan ju bara titta här i Sverige. Vi är på intet sätt unika med att ha ont om vaccin. Och det där förhoppningen är ju att liksom april, maj där, att det kommer ut mer vaccin på marknaden. Men det är ju lite beroende av att tillverkningen går rätt. Och sen också, det vore ju väldigt trevligt om både vacciner från Johnson & Johnson och det här tyska CureVac, som vi ännu inte vet. CureVac vet vi inte om det fungerar ännu, om det kommer ut. Men sen så tecknade EU också ett tilläggsavtal med Moderna, så att vi ska få 150 miljoner doser till här under 2020. Men just nu har vi en kortsiktig brist på vaccin i EU här, och kommer vara så ett par månader till, minst. Tyvärr.
Vi håller tummarna att de här nya kickar in och blir godkända rätt snabbt då.
Ja, nej, men som vår kollega Viktor Munkhammar visade i en artikel i Dagens Tidning då, som kom här på fredagen, att han kallar det för alla raggarkalkylers moder. Men man skulle kunna hävda att om man utgår från Riksbankens beräkningar för Sverige så kostar det här varje månad som EU-vaccineringen försenas i EU, så är det en kostnad på ungefär 600 miljarder kronor. Så att det är inte småpotatis.
Det är inte småpotatis. Sen sunt förnuft säger också att det finns en, liksom en ackumulerande effekt. Att ju längre saker och ting stängs ner, desto jobbigare blir det att få tillbaka det normala igen.
Absolut, absolut.
Så att vi håller tummarna helt enkelt.
Vi håller tummarna och hoppas på en spruta. Någon gång i sommar.
Och till dess så rullar ju börsen på. Vi fick ju nytt all time high på OMXS30 denna vecka i tisdags på 2044. Och index är upp 8% i år, så att det är ju inte så tokigt. Och veckan startade ju med en intressant bolagsnyhet. Kinnevik berättar ju att de ska dela ut sitt innehav i Zalando. Det motsvarar ju ungefär 200 kronor per aktie, det vill säga nästan halva värdet på Kinneviks aktien. Och de gör det genom att dela ut aktierna direkt till aktieägarna. Och på det sättet så halverar du liksom storleken på Kinnevik, men strategiskt kommer det bli ett bolag som till större delen består av de här onoterade tillväxtbolagen plus Tele2. Så du kommer ha 67% med lite mindre tilläggsbolag och 33% med Tele2 då. Och då är det ju sådana här bolag som den här digitala läkartjänsten Babylon, det är Mathem, motsvarande Mathem Konolial i Norge och Badby och en massa av den typen av tillväxtbolag. Ulf Pettersson, vår kollega som skrev om det i tidningen, tycker det är en intressant och bra strategiskt riktigt, det tycker jag också. Jag tror att de investerare som tittar på Kinnevik, det är den delen som är mest spännande. Och institutioner kan ju köpa Zalando själva om de vill ha det, så att säga.
Ja, nej, men Kinnevik har ju kallats där lite för derivat på Zalando av vissa investerare, vilket har fått folk från att avhålla sig. Jag skrev ju en text om Kinnevik apropå det här i samband med rapporten. De har ju Chris Bischoff bland annat har ju lämnat. De har ju också tappat sin ordförande och sin vice ordförande Kinnevik här. Alltså det är också lite intressant. Man ångrar, jag trodde faktiskt att de skulle sälja i GFG, Global Fashion Group då, eller Teladoc. Och kanske även lite till försäljningar i Zalando. Jag hade någon form, det här är liksom journalistikens motsvarighet till Monday Morning Quarterbacking som jag ägnar mig åt nu här. Men jag hade någon formulering i min text om att bara, på sikt kanske de överväger att dela ut Zalando-aktierna som de gjorde med Millicom. Tog bort den givetvis, dum som man är.
Alltså otur, annars hade du varit orakel här.
Ja, nej, men jag trodde faktiskt att de inte skulle vara så här dramatiska. För vdn där, Jorgi Ganav, han snackade om en mer dynamisk portföljallokering i samband med rapporten. Och då tänker man bara, okej, det betyder att de ska sälja i, när de får tillfälle, i aktier som har rusat och ha pengar till investeringar i onoterade bolag. Men det här blev lite mer dramatiskt, får man säga.
Det blir ju lite mer dramatiskt. De la ju om det där, just det här med dynamiska allokeringen. Det här gjorde de ju här om året när de hade kapitalmarknadsdag. Och då slopade de det här också med utdelningspolicy. Utan de kommer dela ut och göra grejer när det är läge, så att säga.
Ja.
Men det som är intressant i det här är ju, tittar man på Zalando så är det ju, har det ju varit en extrem framgångssaga, men det är ju också väldigt ansträngd värdering. På vanligt, tittar du på P-talet, så handlas de till 103 gånger årets förväntade vinst, och det kommer först ner 2024 så kommer P-talet ner till 29. Det är ungefär i linje med vad H&M handlas på idag, så att säga.
Ja.
Tittar du på EV/EBIT så ligger det på 67 för Zalando, och det är inte jättebilligt. Så att det finns mycket förväntningar i det här, även om de har haft liksom en snitttillväxt på försäljningen på 28% senaste 5 åren och lite bättre till och med på rörelseresultatet, så vet vi att vi såg ju här om året också att vi hade en rejäl dipp och det kan komma igen, så att jag tycker det är klokt att man gör det här.
Ja.
Men sen kan man också dra paralleller, det är faktiskt samma grej som med Nordea och Sampo. Det är ungefär lika stora ägarandelar, Sampo äger 16% utav Nordea. Kinnevik äger 21% utav Zalando. Det är stora poster som påverkar aktierna mycket, och i Nordea och Sampo har det ju varit ett himla hallaballo om det här, vilket överhäng det är och hur det trycker aktien och så här. Så på det sättet är det bra liksom att Kinnevik rycker plåstret, för annars är det risk, hade de sålt lite, delat ut lite, så hade de haft det här lite som en våt filt över sig.
Ja, nej men precis. Och sen tycker jag vi kan avsluta lite med att vara, vi kan vara lite generösa och skicka en eloge till Kinneviks vd Georgi Ganev där. Alltså när man gör en sån här grej, dels delar ut aktierna i Millicom och delar ut också aktierna i Zalando, då är man inte liksom någon som bryr sig om att bygga ett imperium bara för imperiets skull lite, utan man prioriterar kanske aktieägarvärde först, och det är någonting man ska kräddas för.
Ja, eller hur? Det är värdeskapande istället för maktposition. Det är väl en sund inställning till det hela.
Ja, gudarna ska veta att det är inte alla vd:ar som har den inställningen på börsen.
Det är inte alla som har det. Och vill man höra mer om det här så kan vi tipsa om att de faktiskt kommer hålla en digital kapitalmarknadsdag på onsdag nästa vecka den 24. Så vill man fördjupa sig mer i hur Kinnevik resonerar och deras strategi, så är det bara in och lyssna där.
Ja, och vi kommer givetvis bevaka den också såklart.
Precis. Sen har vi ju också två av dina bolag, Embracer och Stillfront, rapporterade i veckan. Vad har du berättat om läget där?
Nej, men det är lite skilda världar skulle jag ändå påstå där. Jag är man blir lite orolig för Stillfront ändå, tycker jag, när man ser utvecklingen som de har nu här. Man har ju gjort ett gäng förvärv här under 2020 och breddat sin verksamhet ganska betydligt. När de rapporterade Q3 så var det ett frågetecken kring deras organiska tillväxt, och det stod ingenting om organiska tillväxten riktigt konkret i rapporten. Man skrev att man hade en skaplig organisk tillväxt. Sen i samband med konfkålet så specificerade man det där till 10-15%. Men jag skulle säga att in i 2021 så är det där en utmaning för Stillfront att bevisa att man kan växa organiskt och att man gör det konsekvent. För där är marknaden lite, och jag även lite, där är man lite orolig liksom. För förvärv i alla ära, liksom. Till syvende och sist måste bolagen växa av egen kraft. Det är det som ger våra bolag livskraft. Och jag tyckte det var lite tvärtom kanske i Embracer, om man nu kan formulera sig så. Att de hade ett kvartal här, oktober till december, där de inte hade så mycket nya releaser, alltså spelsläpp och så vidare, som ofta driver tillväxten då för de här bolagen, utan där var det den befintliga spelkatalogen som gjorde de tunga lyften för Embracer, och ändå så levererade de en organisk tillväxt på 21%. Och det där tycker jag är ett styrketecken, och Embracer guidar ju lite för att Q1 också, eller det är inte deras Q1, men det fjärde kvartalet i deras verksamhetsår som blir Q1, det vill säga Q1 i kalenderåret, att det kommer vara lite också mjukt på grund av man har inte så många lanseringar som man tänkt, och man har skjutit upp bland annat ett spel som heter Biomutant till maj. Men man betonar mer och mer att man laddar för ett riktigt bra nästa verksamhetsår, och då får man leverera på det. Och ja, jag tyckte att det var rimligt som Embracers vd Lars Wingefors skrev i vd-ordet. Det var ännu ett stabilt kvartal, och ja, det är det. Ja. Men det går inte att komma ifrån att de har ju ett börsvärde nu långt över 100 miljarder kronor. Det är liksom ingen hemlighet att med en sån värdering, det gäller att de levererar kvartal efter kvartal. Annars kan det bli skoningslös reaktion. Så är det ju bara.
Så är det ju. Men jag menar ändå det här med att gå mot ökad transparens och berätta så mycket man kan och sånt, det är ju sånt som ska lovordas. Så det ryktades lite om listbyten där också, att de ska in i börsens finrum nu.
Ja, men precis. De är ju listade då på First North för närvarande, så då klassas som en oreglerad marknad. Och de skriver det här i rapporten att de ska flytta till en reglerad marknad och dels byta till IFRS då från K3. Och det där beräknar man ta ungefär 18-36 månader. Och då är frågan liksom, med reglerad marknad, då bör de ju mena Stockholmsbörsens large cap-lista då. Men, och han, Lars Wingefors, under i en intervju här med DTV då på torsdagsmorgonen, sa han att det är ju huvudalternativet, men man fick lite intrycket av att han liksom, han förhandlade i livesändning, och var liksom, ja, men det är dyrt med att lista sig på Nasdaq och huvudlistan är mycket, många miljoner och så vidare. Så jag vet inte om det har att göra med att han liksom vill, det var bara att han ville få ner priset, eller om man faktiskt tittar på att lista sig då i USA, för det skulle ju då vara alternativet.
Det kan ju vara ett vettigt alternativ för dem, i och med att det är den typen av bolag också, så blir det ju mer uppmärksamhet.
Ja, jag vet inte om man, och jag har inte hunnit gräva djupare i det här, för jag har lite andra grejer att göra. Jag vet inte om man kikar på liksom, om man kan tänka sig en lösning med parallellnoteringar i Nasdaq i New York och Nasdaq här i Stockholm.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Liksom. Man kan tänka sig en sån lösning också. För de har ju många svenska institutioner som är ägare. Men att lista sig i New York skulle ju helt klart underlätta för dem att få in amerikanska ägare, och de har, Lars Wingefors har ju en vision om att bygga något ganska stort, och ja, det är någonting vi får gräva djupare i här framöver.
Det är precis, det blir intressant att följa nu när alla de här stora spelbolagen har rapporterat. Har du någon favorit eller några favoriter där i sektorn nu?
Ja, nu ställer du mig mot väggen här. Nej, men jag tycker att Embracer ser intressant ut, alltså klart intressantast. Jag hade ju en köprek på Stillfront som jag skrev för lite mer än ett år sedan. Jag skulle inte skriva om den i nuläget faktiskt, givet de här orostecknen som finns i det här bolaget, utan då är jag mer sugen på Embracer faktiskt.
Mm. Vi följer och noterar intresset här. Vi fick ett nytt bolag på börsen idag, Sint, som jobbar med såna här digitala marknadsundersökningar, där Nordic Capital är storägare. De kom in på börsen med buller och bång här och övertecknades kraftigt på det här högsta kursen i intervallet som landade på 72 kronor. Och de började handlas, de var högst upp i 92,50 och nu ligger de runt 86 kronor, så det är en 20% upp här. Där skrev ju kollegan Lars Pettersson, eller vad säger Lars Ulf Pettersson naturligtvis, om nu var jag inne på Wingefors och det blir många att hålla reda på här. Men Ulf skrev det här att man ska teckna och sälja för att det finns en peng att hämta kortsiktigt. Och det ligger väl en hel del i det. Man kommer ju inte ifrån att där är ju också en stretchad värdering, även om de växer snabbt. Deras del av marknaden växer med mer än 20%, och de har också som mål att själva växa 20% per år och ha en EBITDA-marginal på 20%. Förra året växte de med 37% och en marginal på strax under 17. Men på det här börsvärdet det såldes ut på då 10 miljarder, nu är det ytterligare lite större då, nu är det väl 12 nästan, så får du en, värdera dem ju till 10 gånger fjolårets omsättning, och du får ett P-tal som ligger liksom på över 300 eller motsvarande 150 gånger fjolårets rörelsevinst. Så där är det också en hel del att leva upp till, om man säger så.
Ja, jag tycker att du sammanfattar det väl. Det är en del att leva upp till. Får se om de gör det.
Ja, vi ser ju en hel del sådana bolag, och det har vi ju sett nu ett tag att det här med tillväxt premieras ju verkligen. Och särskilt tillväxt och e-handel i kombination har ju varit en väldigt bra mix där också. Och det ser man ju faktiskt i de här småbankerna eller nischaktörerna på, inom det finansiella området på Stockholmsbörsen. Vi har ju Qliro som var en del i den här Qliro Group som bestod av då finansbolaget Qliro och utav marknadsplatsen CDON och modesajten Nelly. Och de delade ju på sig tre delar i oktober. Och Qliro då har stigit med 66% hittills i år, och då har vi liksom knappt 2 månader inne på året. Och också en annan liten nischbank som heter TF Bank, som har största verksamheten inom utanför Sverige egentligen, som kommer från postorderbranschen i Borås från början. Men nu också jobbar både med konsumentlån och digitala e-handelslösningar. De har stigit 31% i år. Så att det har varit ganska stort intresse för den typen av banker. Sen har du då Collector och Resursbank som också jobbar inom samma nisch, men där är utvecklingen, de ligger och slår runt nollan i år, så det skiljer väldigt mycket på de här nischbankerna faktiskt.
Kommer det fortsätta hålla i sig, den skillnaden?
Ja, frågan är om, nu som Qliro har rusat på så är något mycket, de har ju lite den här affärsidén att de ska då serva stora e-handlare i Norden. Tidigare så var de ju då, vad ska man säga, husbank inom den egna gruppen. Och de här tidigare systerbolagen, Nelly och CDON, står fortfarande för 43% av volymerna. Men de tar då in nya handlare, så att de som kom in under året svarar för 15% av volymen. Och sen är ju affärsmodellen lite så som Klarna, att när kunderna handlar då, tjänsten är ju det här att du köper på nätet och så betalar du senare mot faktura eller kredit, vilket gör då att det är Qliro att låna ut pengarna och så får de ränta på det. Och där såg man ju en ökning här, med intäkterna ökade 14%, så de hade intäkter på 100 miljoner här första fjärde kvartalet, och de hade då en rörelseförlust som minskade från 34 till 17 miljoner. Så att de är på väg mot lönsamhet. Och e-handelslösningar står de för 84% av deras totala intäkter. Men de håller också på att bygga upp en sån här digitala banktjänster. Och där har du också lite Klarna parallellen att när folk in och handlar i deras grejer så ska du kunna erbjuda dem lite försäkringar, de har sparkonto, du kan göra andra grejer också. Så att man håller på att bygga upp den här verksamheten. Men här har vi också som sagt, de kommer att kanske bli lönsamma, förmodligen dröjer det till 2022 här. Så det är också en väldigt stark förväntan i den här prissättningen. Så att jag tycker att det har gått lite väl mycket, om man har tagit ut lite väl mycket förskott. Och jag skulle vilja höra lite mer på djupet om deras affärsmodell innan man liksom vågar sätta någon riktig rekommendation på det hela. Däremot så tycker jag Resurs börjar se spännande ut här. De har ju kommit ner en del och fått in en ny vd, Nils Karlsson, som var vd på Fortnox tidigare, kom in och börjar nu liksom jobba med, man ska bli mer datadriven, mer techorienterad. Man har gjort en del sådana saker innan, men nu accelererar man upp det här. De har ju kunder inom handel också, men kommer liksom från andra hållet, från fysiska butiker, men sen kopplar på e-handel, det här som man kallar för omnikanallösningar och sådant där. Så att där är lite tråkigare och lite stabilare. Men det rör på sig ganska så hyggligt. Man har väldigt bra kapitalisering och man delar ut mycket pengar. Man brukar alltid dela ut halva vinsten. Nu får man inte göra det, utan max 25%. Men 25% av vinsten är 2,68 och ger en direktavkastning på 6%. Och de kommer förmodligen att dela ut lika mycket när Finansinspektionen släpper på restriktionerna. Och sen samtidigt håller man på med en transformering. Så det tycker jag, med en värdering på 8 gånger vinsten och så pass hög direktavkastning, det är lite både hängslen och livrem och en liten option på tillväxt så att säga.
Ja, men det låter ju inte fel så att säga. Vad gäller de här Qliro och Klarna, där är man ju, när man ser värderingarna som till exempel rapporteras på Klarna i medier ibland som vi skriver om, så blir man ju lite sådär... Det känns någonstans som att man har en bra grundidé, men sen för att rättfärdiga den värderingen man har så blir det, jag vet inte.
Det är ju ganska mycket. För mig sista jag läste var nog 400 miljarder
ja.
Värdering på Klarna, och Qliro har du 1 miljard, så att det är lite skillnad.
Det är lite skillnad på.
Det är skillnad i storlek om man säger så. Ja. Sen är det ju, jag menar Klarna är ju utomlands också, de har ju haft tufft på den amerikanska marknaden där du inte har samma liksom tillgång till kredituppgifter och sådant och samma system som vi har här. Så där hade de ju lite tufft ett tag med ökade kreditförluster och sådant.
Absolut.
Det skulle naturligtvis vara superspännande om Klarna kom till börsen. Det var ju en riktigt rolig IPO att kolla på.
Absolut. Det känns lite dags nu. Nu har vi väntat länge nog.
Det vore någonting att önska så här lagom till semestrarna kanske, att få läsa ett riktigt maffigt Klarna-prospekt i hängmattan här.
Ja, härligt. Vad borde vi mer snacka om idag?
Vi kanske ska prata lite om vad som ska hända nästa vecka också. Vi börjar ju närmast, de stora rapporterna är över, men det finns ju fortfarande en hel del lite medelstora bolag och mindre bolag kvar. På måndagar händer som vanligt inte särskilt mycket. Det som man kan kolla på då är det här tyska IFO-index som mäter temperaturen i den tyska industrin och hur de ser på läget och såna här grejer. Så det kan man väl kolla på. Sen på tisdag så har vi SBB, kommer med rapport, och där är det intressant att höra vad Ilja Batljan har att säga. De är ju minst sagt aktuella med budet på Entra, norska Entra, som löper ut i nästa vecka här. Vad man gör för övrigt. Så den är väl något att hålla koll på. Och sen har väl du lite grejer att hålla koll på onsdag här, misstänker jag. Du har Catena Media och Better Collective släpper rapport idag.
Ja, men precis. Men det blir lite spännande att läsa dem faktiskt. Och vi hade ju RakeTech här, som är lite av en liknande verksamhet, som kom nu i veckan och var bättre än estimaten här. Så att det där blir spännande, och det är ju vad de skriver också. Better Collective och Catena har ju, media har ju såklart bäring på resten av branschen. Så att det blir spännande att se vad de kommer med för besked.
Ja, och sen är det som sagt då Kinneviks kapitalmarknadsdag då. Och sen på torsdag så kommer Elekta med rapport. Så då har vi ju MTG, där har du också lite spel att hålla koll på.
Ja, vi får se där. Den där avknoppningen MTG nämnt där, kanske inte blev som en del trodde på förhand. Det är Nend som har blivit det sexiga bolaget.
Precis, men jag hade ju helt fel där. Jag trodde ju precis tvärtom, att det var MTG man ville ha och att TV var ute, så att säga. Men ack vad man drog sig.
Nej, men det där är ju värt att gräva mer i. Men ja, nej, vi hade ju tur där med en, eller jag skrev en köprek på Nent där nu ett par år sedan snart här. Så har man hållit i den, så har man ju gjort en bra affär här. Men nu, man blir lite, nu med USA-satsningen här, vad de tänker där. Får vi gräva mer i.
Det är något som du kan kolla på. Sen kommer det ju lite mer vanliga bolag, eller på sig. Du har Lundbergs, kommer med rapport också. De brukar alltid komma på lite på sluttampen. Det brukar vara en av få tillfällen där Fredrik Lundberg brukar vara tillgänglig för intervjuer. Så då får vi se om någon pratar med honom om vad han har att berätta. Det har ju varit lite tufft, om inte annat, i deras stora innehav huvudstaden. Har ju haft det lite motigt nu.
Ja, men precis. Nej, men, och vi kommer säkert ha någon som pratar med honom. Han är ju, ofta är han ju inte så pratglad, om man får använda det uttrycket. Men ibland kan han ju komma med lite intressanta besked. Han har ju varnat vissa gånger för att börsen har gått upp mycket, att företagen har ganska anstängda balansräkningar och så här. Och det är ingen hemlighet att Lundberg gillar låg belåning, låg risk i sina bolag. Så att kommer han med någonting, så är det ju intressant om man skickar någon signal på något.
Absolut, och han är ju verkligen kunnig inom fastighetsbranschen också, så att det hoppas jag någon tar lite tempen på vad han tycker om det.
Ja.
Och har man ingenting annat att göra på onsdag, så kommer också på eftermiddagen kommer det vara Mekonomen att hålla kapitalmarknadsdag. Den är också digital, så att där kan man också lyssna på deras sajt om man känner för det.
Ja, nej, men precis.
Och sen slutar veckan med byggbolaget Serneke som rapporterar. Och då kan man kanske gissa att vd där, Ola Serneke, kommer få lite frågor om det här, vad han har skrivit i chattforum och såna här saker som vi har rapporterat om här.
Ja, men precis. Det inger ju tyvärr inte förtroende, hans agerande. Kan man väl lugnt säga.
Ja, det är en lite konstig historia, och det skulle vara intressant att se. Aktiespararna kräver ju hans avgång. Det pågår lite utredningar om vad som har gjort där. Men en vd som är inne och chattar om den egna aktien under pseudonym, det känns lite konstigt faktiskt.
Ja, minst sagt får vi säga.
Sen kommer det väl dyka upp lite oförväntade saker nästa vecka också här, men på det stora taget så känns det som att det är en ganska positiv marknad, och vi får väl hänga med i uppgången så länge det varar och glädja oss åt den. Och kanske det kommer någon större affär eller någonting. Bolagen verkar ju vara, som sagt, vara på alerten nu.
Ja, men precis. Och går börsen dåligt, så har vi ju solsken ute numera. Mer än några minuter varje månad.
Det får vi tacka för. Det blir går mot ljusare tider i dubbel bemärkelse helt enkelt. Jag tycker faktiskt att vi tackar för oss här och önskar våra lyssnare en trevlig helg här.
Absolut. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då!
Hej då! Och förresten, om ni inte har tänkt på det så har vi faktiskt andra poddar på DI också. Vi har Digitalpodden och Makrorådet och podden Smarta pengar som ni också kan lyssna med.
Hej!
Hej då!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på di.se.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.